Det här är en podd från Svenska Yle.
Andreas Elving, nu sägs det att USA is back då Biden tar över rodre. Vad betyder det att USA is back?
No, jag kan väl tänka mig att man menar att USA under Trump har dragit sig bort ganska mycket från det som händer i världen. Och åtminstone förändra sin traditionella syn. Men nu är man tillbaka i det mera traditionella.
Det här är Nyhetspodden och jag är Simon Karlsson och med mig har jag USA-kännaren Andreas Elving. USAs blivande president Joe Biden fick i dagarna grönt ljus av sittande presidenten Donald Trump att påbörja förberedelserna på allvar för sitt presidentskap. Och på tisdag så presenterar Biden de första nominerade namnen för sin regering. Och det är inte kanske jättemånga namn som vi dödliga finländare känner till och från tidigare. Så det är generellt, Andreas, hur den blir Joe Bidens regering?
No, på många sätt så känns nog det här som raka motsatsen till det som Trump har haft. När jag säger det så menar jag att det här är människor med erfarenhet, med relevant arbetserfarenhet från de ministerier och de departement som de är satta att leda. Det är trovärdiga namn som är svåra att ifrågasätta så där, när det gäller deras faktakunskap och sakkunskap. Och det är också namn som är ganska så där ideologiskt okontroversiella. Det finns inte någon som skulle representera en tydlig ytterlighetsflyga, ska vi säga, inom Bidens lag. Utan det är ganska stabila, lugna namn. Så, som säkert också är ett mycket medvetet drag nu av Biden här. När han liksom lanserar sina första, liksom när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik, så är det ett stabilt och erfaret lag som presenteras för att skapa en viss stämning helt enkelt.
Många av de här namnen har erfarenhet från tidigare administrationer och många har jobbat just under Obama-Biden-regeringen. Vi kanske tittar närmare på några av de här namnen och vi kan ju börja med ett namn som i allra högsta grad var närvarande under Obamas tid. John Kerry, dåvarande utrikesminister, nu blir han specialsändebud för klimatet, eller klimattsar som media har dubbat honom till. Vad vet vi om Kerry och vad tillför han till Bidens politik?
No, Kerry är ju en verklig veteran i amerikansk politik, förutom att han då har varit en senator från Massachusetts, en tung senator ska vi säga, så var han ju också demokraternas presidentkandidat 2004 och på det sättet en liksom etablissemangsspelare. Och förutom det så var han ju faktiskt utrikesminister också som du sa i Obamas regering och kommer nog med en erfarenhet och en vad ska vi säga, en sån här gravitas till det här uppdraget som få andra skulle kunna göra.
Och vad har han för koppling till klimatarbete? Har han, sedan han var utrikesminister, fokuserat extra mycket på det eller vad har han för?
Det här klimatfrågan ses ju nog allmänt i USA i den demokratiska sidan som den stora frågan på många sätt. Och John Kerry är inte på något sätt främmande för det liksom synsättet. Så han är nog en trovärdig aktör också där.
Andra personer som är med som har fått uppmärksamhet nu i media är bland annat blivande utrikesministern Tony Blinken, som jag har tagit reda på att är en stor Europavän, flytande på franska. Hurdan blir Tony Blinken i den här regeringen och vad blir hans roll?
Utrikespolitiken kommer nog att vara viktig för Joe Biden. Det har den alltid varit under Bidens karriär. Joe Biden var länge ordförande för senatens utrikesutskott till exempel och har profilerat sig i utrikespolitiska frågor. Och Joe Bidens synsätt är väldigt så här traditionell och mera Europa-centrerad ska vi säga än vad vi kanske har varit vana med på en tid. Och Anthony Blinken representerar nog precis just den synen. Han var nationell säkerhetsrådgivare åt Joe Biden när han var vicepresident och har liksom en lång, tydlig erfarenhet av utrikes- och säkerhetspolitik. Han har bott i Frankrike till exempel och talar franska som du nämnde och han har också en stor kunskap om Norden och om Europa generellt sett. Att våra ambassadörer i Washington, de nordiska ambassadörerna känner honom bra till exempel och han har varit en ganska så här lättillgänglig aktör i Washington under de senaste åren. Så att det är nog en återgång till en väldigt mycket mer traditionell amerikansk utrikespolitik. Och jag tror nog att man drar många lättnadens suckar i NATO-högkvarteret i Bryssel till exempel och överlag på många utrikesministerier runt omkring i Europa hos USAs traditionella allierade. För nu är USA tillbaka som du också började den här podden med att säga.
Andra som Biden har nominerat är Alejandro Mayorkas, som blir minister för inrikessäkerhet. Avril Haines, som blir landets första kvinnliga chef för den nationella underrättelsetjänsten. Och Jake Sullivan, som han har gjort till sin säkerhetsrådgivare. Betyder det här någonting? Ändrar det här någonting på den inrikessäkerheten?
Nu, alla de här tre som du nämner så har relevant arbetserfarenhet från just de posterna de ska köta. Det här är inte heller några politiska nomineringar av folk som hoppar in för att de skulle ha några andra kvalifikationer än just de som krävs för de här uppdragen. Och det tycker jag är den stora skillnaden. Mayorkas, som då är född på Kuba, han som ska ta över det här mäktiga Homeland Security-departementet, så har i och för sig, han jobbar inom Obama-administrationen och har nog blivit kritiserad också lite från vänster, eftersom Obama deporterar ganska mycket av sådana här människor som vistades illegalt i USA. Men samtidigt så är han är alltså en första generationens invandrare. Han är född på Kuba och han är också tillför också liksom bara med sin person ett nytt sätt att se på de här frågorna, uppfattar många, och det välkomnas nog. Avril Haines som National Intelligence Director, alltså som chef för underrättelsetjänsterna, så har tidigare jobbat inom CIA länge. Hon kan liksom den här rollen, och som kvinna så är hon också på det sättet en ny, någonting nytt, så Biden tillför både stabilitet men någonting nytt samtidigt på ett väldigt skickligt sätt, tycker jag. Jake Sullivan som nationell säkerhetsrådgivare är också en man som har stått Biden nära väldigt länge och är liksom ett tryggt namn på det sättet, och det är ingen som tror att han kör något solospel här, utan han är verkligen Bidens man, och det skapar en sån här trygghet också, en stabilitet som har saknats nog under de senaste 4 åren.
Det har också lyfts upp att Jake Sullivan är en av de yngsta på den här posten på väldigt länge åtminstone. Och jag tyckte det var intressant att se att Mayorkas och blivande stabschefen Ron Klain, att de båda jobbar med motarbetningen av Zika och Ebola-viruset. Så man kan tänka sig att där kanske också de kan tillföra någonting i det här coronavirus-kampen.
Ja, Ron Klain framförallt som ansvarar så att säga för Obama-administrationens arbete i de här frågorna tidigare som stabschef nu, så tillför ju nog både sakkunskap och kännedom när det gäller kanske den viktigaste frågan av alla just nu, hur man ska få ordning på coronaviruset som ju härjar väldigt fritt kan man säga i USA för tillfället. Mm.
En person som inte formellt nominerad ännu men som anses vara väldigt nära att bli nominerad är Janet Yellen, som kommer att föreslås bli finansminister. Varför är Janet Yellen speciell?
Hon är också en sån här typisk icke-politisk utnämning, ska vi säga. Hon har som tidigare ordförande för Fed, så har hon liksom sån nationalekonomiskt kunnande som är ganska unikt. Hon har en lång karriär som inom det akademiska och som professor inom nationalekonomi, och hon har goda kontakter över hela världen som hon har fått via sina tidigare uppdrag. Hon har också besökt Finland, som vi kunde läsa i Helsingin Sanomat idag vid ett par tillfällen i olika roller, och det är liksom också en utnämning som signalerar stabilitet och såna här traditionella värderingar när det gäller syn på finanspolitik. Så jag tror att det ska bli intressant att se hur republikanerna i senaten reagerar till exempel på hennes nominering. För på något sätt måste de ju nog börja bråka, och det kan vara knepigt med så här ett stabilt gäng. Men jag tror vi ska ha ögonen på Yellen och se hur hon bemöts där.
Yellen blir i så fall den första kvinnliga finansministern. Vi har också Linda Thomas-Greenfield som är en svart kvinna som blir FN-ambassadör. Avril Haines blir den första kvinnliga chefen för den här nationella underrättelsetjänsten. Säger det här någonting om Bidens sätt att jobba? Försöker han på det här sättet få in nya fräscha perspektiv? Blir det en sån linje kanske?
No, jag tror inte det. Att alla de här namnen är extremt meriterade i sig. Det har ingenting att göra med. Deras sakkunskap överväger alla andra argument. Så att det är inte någon symbolnomineringar där man ska få en posten för att man ska vara kvinna eller något sånt här. Utan jag tycker det är också symptomatiskt för det läge vi befinner oss i nu. Att det finns så pass många kunniga och duktiga personer av båda kön, att om det sen är en kvinna eller en man som leder eller sitter på en viktig post, så ska inte det vara det avgörande. Men förstås signalerar det här ju också någonting, att det är ett mera jämställt gäng som är det som nomineras. Man har varit van att se ganska mycket gråhåriga vita gubbar de senaste 4 åren.
Biden har redan sagt att han planerar snabbt att USA ska återansluta sig till Parisavtalet, som Kerry väl var med och dessutom starta. Han har sagt att så långt som möjligt återuppta det här kärnkraftavtalet med Iran, och att USA ska bli en respekterad, ska respekteras internationellt igen. Vad kommer att ske till exempel med USAs relation till EU, och har det någon inverkan på Finland, vem som sitter i Bidens regering?
Nu har det förstås inverkan. Relationen med EU så får ju nog komma liksom i ett nytt ljus nu. President Trump har kritiserat sina allierade väldigt starkt och gått åt nästan alla stora ledare i Europa i olika sammanhang. Men nu återgår vi till en mer civiliserad ton och ett större förtroende för de allierade man har. Så visst kommer det att påverka relationen till EU. Och för ett litet land som Finland så är det viktigt att finnas med där var de besluten fattas. Alltså EU är en väldigt viktig arena för Finland. Och det att relationen mellan EU och USA fungerar är förstås viktig också. Finland har alltid nog haft goda relationer till USA också under Trump-administrationens tid. Så vi är ett litet land som är mycket skickligt på att se till att relationerna hålls i skick oberoende av yttre omständigheter. Och så på det sättet så förändras inte hemskt mycket, men när det gäller EU som helhet och Finlands relation till USA via EU, så får det här nog konsekvenser.
Kommer en sån då förbättrad relation med EU på bekostnad av relationer till exempel Kina eller Ryssland?
Ja, för tillfället så är relationen mellan Kina och USA nog väldigt, väldigt dålig, fast jag nog tror att Kina gärna hade sett att Trump skulle ha fortsatt. Det var ändå en ledare man kunde resonera med, eftersom han hade ett tankesätt som jag tror passar sådana auktoritära ledare betydligt bättre än en demokrat som Joe Biden. Men den relationen kommer nog att vara utmanande när vi går framåt, och på många sätt också säkert avgörande också för hur Biden kommer att lyckas under den första tiden som president. Att det finns nog många svåra frågor att reda ut, men nu på något sätt känns det ändå som att västvärlden är på samma lag igen när USA är tillbaka, så att säga.
På hemmaplan blir det också jobb. Det är ett splittrat land som Biden tar över. Han har ju erfarenhet nog årtionden av senator. Men nu finns det nya krafter i kongressen, och också sådana som har blivit stöpta i den trumpska formen. Vad är Bidens nu möjligheter att samarbeta dels med republikaner men också med demokraternas vänstra falang? Är det här, de här ministernomineringarna sådana som kan göra det arbete lättare?
Ministernomineringen kan både göra arbete lättare och svårare, och vi har ju inte sett hela Bidens regering ännu, och visst kommer vi säkert att få någon eller några nomineringar som blidkar den här vänsterfalangen mera kanske än vad de vi har sett hittills gör. Och när det händer så kommer det också att komma en starkare reaktion förstås från republikanernas sida. Sen är det i det här skedet lite svårt att gissa sig till hur det kommer att gå, för Joe Biden han känner de flesta spelarna i senaten efter sin långa karriär där och är god vän med dem också så där personligen. Samtidigt som republikanerna under senare år har visat att man kan liksom helt lägga allting åt sidan och bara köra sin egen agenda. Man förstörde mycket till exempel under Obamas tid i Vita huset och stoppa utnämningar och stoppa hans försök att få saker gjorda. Så jag tror nog att för Bidens del också så blir det ganska mycket sådana executive orders som han kan, alltså åtgärder han kan vita utan att blanda in kongressen som blir avgörande för honom.
Både Biden och också vicepresidenten Harris har ju ändå, de har ju båda suttit i senaten länge, så man kan ju tänka sig att de har ju båda goda kontakter.
Och framförallt så vet de hur senaten fungerar, att det drar nytta av alla knep som finns.
Vi började här på det med att konstatera att USA is back. Är USA tillbaka och för hela landet, eller blir det här nu så att splittringen lever vidare. Vad tror du Bidens chanser är att försöka svetsa ihop landet igen?
No, det blir nog svårt. Att mycket kommer nog att bero på hur Trump kommer att agera framöver. Om han fortsättningsvis blir en tung spelare, vilket garanterat är i hans intresse, för han vill hålla sig relevant och han vill kunna samla in pengar, så blir det nog tufft. Men om mot förmodan republikanerna skulle sparka honom åt sidan och försöka hitta en konstruktiv väg att vinna i framtiden också, så finns det nog chanser att det kan gå åt det bättre hållet.
Tack Andreas för att du var med.
Tack.